Välkommen tillbaka till Medsnack podcast. Kul att ni lyssnar igen. Med oss här idag har vi Linus.
Som mår toppen idag faktiskt. Det var typ 12 minus ute nu och jag frös jättemycket när jag åkte hit och ångrar mig lite att jag bor så långt norrut.
Du tänkte säga jag bor så långt från skolan. Men
ja, det har blivit kallt nu. Kommer det mycket snö?
Mm, 13 minus va?
Ja, usch. Ruskigt. Felix, är du...
Jo, nej, jag är med. Alltså, jag har köpt cykelhjälm. Det tog mig 4 år, men nu har jag...
Äntligen? Ja,
för att det kom snö?
Ja, precis. Jo, bland annat. För jag tänkte att jag har börjat cykla mer och tänker att jag tänker på säkerheten nu till slut. Jag har mognat. Okay.
Du får dubbdäck också då?
Ja, så långt. Ja, nu har jag hjälm. Så,
ja. så om du ramlar så är det okej. Okay. Men inte saken att man inte ska ramla?
Jo, precis. Men nu har jag hjälm.
Är inte det här en sån grej som alla läkarstudenter gör när de kommer upp i de senare terminerna? Skaffa cykelhjälm.
Efter neurokirurgen.
Mm. Och det var ju ett tag sedan för dig.
Ja. Men jag har alltid varit lite sen. Men, ja.
Men nu har du hjälm i alla fall.
Bra. Ja, precis. Hur har din vecka varit, Jessica?
Min vecka, den har varit jättebra.
Jättebra?
Jättebra. Wow. Ja, det har varit riktigt, riktigt bra faktiskt. Jag var till exempel på Plasmavlast spelning i fredags. Mm. Jajamän, funkbandet Plasmavlast som har gjort vår jingle hade en spelning i fredags som jag var på. De var superduktiga. Och när vi var där så då gav de en liten shoutout till någon som heter Micke Johansson. Kan ni tänka er? Vet du vem det är, Felix?
Ja, det vet jag. Och Micke Johansson arbetar som universitetslektor vid Umeå universitet och överläkare vid Cancercentrum här på NUS då. Och Mikael är verkligen en eldsjäl som brinner för bättre och jämlik cancervård i Sverige. Omtyckt både bland patienter och kollegor. Hans engagemang i såväl forskning som samverkansfrågor inspirerar och därför är Mikael Johansson en värdig mottagare av nätverket, nätverket mot cancers utlämning till årets cancernätverkare 2021. Välkommen hit Mikael!
Tusen tack, det är jätteroligt att få vara här.
Det här var det längsta liksom, introt. Jag kände det halvvägs att jag hade liksom helt...
Men, lät som det var slut på luft där i lungorna ett tag.
Men har ni någonsin hört något bättre ord? Alltså en eldsjäl som omtyckt av både kollegor och patienter. Vad är det här för pris?
Ja, det är, alltså Nätverket mot cancer är en samlingsorganisation för en massa patientföreningar. Som ju får mer och mer att säga till om i vården och det är bra. Och Nätverket för cancer samlar liksom Bröstcancerföreningen och Hjärntumörföreningen och Lungcancerföreningen. Och jag måste säga att när jag fick det där telefonsamtalet så trodde jag nästan att det var någon som drev med mig. Men blev naturligtvis jätteglad för det är ett pris som kommer från patientföreningarna.
Det måste vara det finaste, tänker jag. Alltså...
Ja.
Nästan lika fint som en shoutout från Plasmablast.
Nästan.
Kan du berätta för oss, varför har du fått en shoutout från dem?
Ja, alltså jag skäms ju lite när du berättar det. För jag hade tänkt att gå på stallet i fredags. Men hade varit i Stockholm, planet var försenat, jag kom hem sent. Jag är lite drygt medelålders och sunkade ihop i soffan. Och då hade nog den där shoutouten redan varit. Men jag hade tänkt att snöra på mig kängorna och gå dit faktiskt.
Det var synd att du inte kom dit. Nästa gång kanske.
Men vi skulle vilja lära känna dig lite bättre här, Mikael. Så vi har alltid en fakta ute med våra gäster. Som jag kommer ta lite snabbt med dig nu. Är du redo?
Jag är redo.
Härligt. Du heter?
Mikael Johansson. Bo Mikael Johansson.
Och du kallas för?
Ja, Micke är jag liksom van vid. Morsan sa Mikael när hon var förbannad på mig när jag var liten.
Ålder?
Ja, jag har kommit på mig själv med att bara ljuga med min egen ålder. Men jag är nog 52 faktiskt.
Och du känner dig som?
Ja, det beror på. I löparspåret så känner jag mig ungefär som 82. Men när jag går på konsert så känner jag mig som 27 kanske. Jag börjar bli lite sådär så att jag inte alltid står längst fram.
Familj?
Absolut. Jag lever tillsammans med Anna. Vi är faktiskt gifta numera. Så jag har 2 döttrar. Amanda i Göteborg och Johanna i Lund.
Och du bor i?
Umeå.
Men du kommer ifrån?
Jag är född på en av de vackraste platserna i Sverige. Kanske inte själva stan i Nynäshamn, inte mycket att hänga i julgran. Det är en hamn och ett oljeraffinaderi. Men skärgården utanför är det finaste vi har i Sverige.
Din utbildning?
Ja, jag har väl gått till skolan så länge man kan och det har väl ni börjat göra också. Jag...
Skönt att höra.
Nej, men det är ju så. Nej, men jag har gått allt ifrån mellanstadiet uppåt till den här stan. Så gymnasiet gick jag på något som heter Dragonskolan. Jättestor gymnasieskola som på min tid såg ut som en ungdomsvårdsanstalt från 70-talet. Vilket det kanske var också. Sen har jag gått läkarlinjen här vid Umeå universitet.
Och din nuvarande sysselsättning då, eller din arbetsplats?
Jag jobbar på det som heter Cancercentrum. Har jobbat tidigare på det som heter Onkologiska kliniken. Men nu, vi var ju liksom, vi var goda vänner med hematologerna länge. Och sen blev vi liksom, fick vi ett distansförhållande under en tid och sen har vi flyttat ihop och då blev vi Cancercentrum. Så jag jobbar där.
Och om du inte skulle blivit det, vad skulle du blivit då?
Journalist.
Du tar det till jobbet genom att?
Cykla. Alltid.
Vad läser du för något?
Jag har precis läst en sjukt bra bok. Kerstin Ekmans nya, Löpa varg. 170 sidor som handlar om en gubbe som är lite äldre än mig. Och som kommer ut som djurälskare efter ett liv som jägare. Men den innehåller ett större djup än så. Väldigt bra.
Vad tittar du på för något?
Oj. Det sen, alltså jag har ju fastnat, det syns ju om man tittar på mitt mediumfång, att jag har fastnat i pandemiträskets strömningstjänster. Just nu faktiskt en science fiction-serie som heter Foundation. Den är baserad på Isaac Asimovs trilogi. Stiftelsetrilogin, och det är väl liksom härskaringstrilogin för science fiction älskar, liksom det episka science fiction-verket som nu är filmatiserad, och jag hatar den inte. Den är bra.
Vad lyssnar du helst på?
Musik. Av många olika sorter. Vad lyssnar jag på senast när jag lagar mat? Det var faktiskt Joy Division. Det var någon av deras tidiga skivor. Unknown Pleasures tror jag.
Vad spelar du på om du spelar på någonting?
Grammofon.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, jag har efter liksom 2 års liksom karantänliv så hade jag förmånen att få resa ganska nyligen i tjänsten. Jag var först i Lund och pratade på en lungcancerkurs för yngre kollegor och då fick jag träffa min yngsta dotter som bor där. Och sen helgen efter satt jag betygsnämnd på en disputation, eller veckan efter satt jag betygsnämnd på disputation i Göteborg. Och då fick jag träffa min äldsta dotter som bor där. Vi gick ut och drack öl en kväll och hade jättekul. Härligt.
När grät du senast?
Det kan inte jag riktigt svara på. Alltså jag är ju medelålders gubbe, gammalt mobboffer som har lärt sig att bita ihop. Jag har svårt att gråta, men däremot blir jag ju ledsen. Och jag blev nog ledsen faktiskt. Det hör inte till vanligheterna, men senast i eftermiddags blev jag väl lite ledsen på jobbet faktiskt. Patient som jag satt på sängkanten hos.
Har du någonting som gör dig rädd? Eller vad gör dig rädd?
Jag har alltid varit mörkrädd. Och det försökte jag bota genom att hålla på med nattdykning och dyka under is och sånt här. Och kräla i grottor. Men jag fortsatte vara mörkrädd ändå. Jag är ganska rädd för samhällsutvecklingen om jag måste säga. Jag hade förmånen att få växa upp i ett fantastiskt Sverige. Jag har bara gått i bra skolor. Jag glider liksom fram genom livet på en räkmacka på många sätt. Alltså, vi har fått så otroligt mycket. Det Sverige jag växte upp i var väldigt bra. Och nu ser jag ett samhälle som klyvs. Klyvs vad gäller klass, vad gäller etnicitet. Jag är rädd att vårt land håller på att frakturera på något sätt och att det ska drabba det jag håller på med. För att om vi når en verklighet i en framtid där jag inte kan ge vård på lika villkor oavsett vem jag har framför mig, då har jag nog svårt att fortsätta med det här jobbet. Jag skulle ha svårt att verka inom privat sjukvård på andra sidan Atlanten till exempel.
När du vill unna dig någonting, vad gör du då för något?
Du köper en flaska vin som är alldeles för dyr.
Och då, kanske kopplat till nästa fråga här. Har du något köp som du ångrar?
Ja, det kan vara billiga flaskor.
Kan väl vara ungefär samma svar. Inte alls. Ja, det har jag något köp som jag ångrar. Det ska vara någon gammal bil som rostade sönder, men det är preskriberat. Jag har säkert många köp som jag ångrar, men jag är lite präglad av en sån här gammal do-it-yourself-kultur, så jag har nog de äldsta skorna och den mest lappade anoracken man kan ha när man cyklar till jobbet fortfarande. Det är kul att laga saker.
Din största upplevelse i arbetslivet?
En enskild händelse. Jag tycker nog att alltså man får komma med ett lite så här tråkigt generellt svar. Så den här utvecklingen som vi har sett under de sista 10 åren med nya cancerbehandlingar, nya medicinska cancerbehandlingar, den hade jag inte väntat mig för 10 år sedan. Att vi kanske botar metastaserade sjukdomar med immunterapi och att frukterna av den moderna molekylärbiologin nu faktiskt är vardagsverktyg i mina händer och våra händer. Det tycker jag är häftigt att prata om.
Och vad menar du med, om vi ska förklara immunterapi och molekylär?
Ja, alltså utredning och vård av cancersjuka människor har ju utvecklats på väldigt många sätt under de sista åren, men två ganska otippade fält. Med målriktad behandling så menar man oftast olika typer av molekyler som påverkar alla de där signalvägarna som ni plågades med och lära er på T2. Och det kan vara piller och det kan vara antikroppar som vi ger som dropp. De har fått fantastiskt stor effekt för många sjukdomar. Tar man en sån sjukdom som kronisk myeloisk leukemi till exempel, KML, den behandlades med skitmycket cytostatika och benmärgstransplantationer fram till 2001 när det kom ett piller som heter Glivec, och så tar man det pillret och har en fantastiskt mycket bättre effekt av behandlingen för att man hämmar just en specifik kinas.
Och kanske alltså det proteinet som det är fel på då?
Precis. Och det finns många andra sådana behandlingar. När det gäller immunterapi så är det ju sånt vi har liksom, man har försökt med i många, många år, och sen kommer den typ av antikroppar som vi har en hel liten familj av idag som, kan man säga, stimulerar det egna immunförsvaret eller minskar hämningen av vårt eget immunförsvar, och som leder till att en sån sjukdom som malignt melanom till exempel, när den metastaserar, en väldigt svårbehandlad sjukdom, och nu har vi fått läkemedel som har fantastiska effekter med ganska lite biverkningar som kanske till och med botar en del av de här patienterna med malignt melanom. Hade någon sagt det till mig på senare hälften av 90-talet när jag vickade på onkologen och behandlade de här patienterna med cytostatika, då hade man ju liksom inte trott på det. Så det är väl en sak som är en pågående utveckling som är fantastiskt att få vara med om som läkare och som har påverkat mitt arbete en hel del.
Nästa fråga. Hur bra är du på att källsortera?
Ganska bra. Dels så tycker jag att det är viktigt, och så har jag en fru och har haft 2 döttrar hemma som rumpar upp mig ordentligt om jag slarvar med något. Ja, men jag är nog. Därför tar jag många vuxenpoäng.
Och om du skulle ge ett råd till dig själv som student, vad skulle det varit för råd då?
Jag skulle nog ha gjort ungefär som jag har gjort. Kanske skulle ha kommit på. Jag pluggar liksom som en gymnasist till och med typ T5. Jag vet fortfarande inte vad jag hade på farmakologitentan, för jag var olyckligt kär och drack mest kaffe och satt på UB och tittade i taket. Men jag klarade uppenbarligen tentan eftersom jag fick gå ut i utbildningen. Så fram till T5 så pluggade jag som en gymnasist och hade nästan alla rätt på alla prov. Efter det så fick jag en mer laid back hållning, och det önskar jag att jag hade fått tidigare. Jag blev väl vuxen där någonstans, T5, eller vuxnare, T5, T6 i alla fall. Kanske pluggat lite mindre. Ska jag ge något råd till folk som pluggar nu? Jag önskar att jag hade varit bättre på lite senare i livet. Alltså när man kommer förbi AT och det, ni har valt, ni som ska bli läkare, ni som sitter i det här rummet, ni har valt ett av världens bästa jobb, det tror jag. Men jag hade kanske sett till att behålla era fritidsintressen. Krama hårt i dem. Jobba inte så mycket. Och jag tror att man blir en bättre läkare om man ser till att vårda fritidsintressen, andra delar av sig själv. Jag har nog i perioder kanske varit lite slarvig med det.
Och sista frågan då, till oss studenter. Har du något matlådetips?
Många. tofu i alla former. spetskål tycker jag är en sjukt bra produkt. Ta en spetskål, kvartar den på fyra, lägg den i en grillpanna så den blir lite randig, släng den i en form, slå på lite fond om du slår grönsaksfond om du vill så, eller hönsbuljong, och så när den skvätt vitt vin och så kör du på 150 grader en timme och så blir den så här saggig. Då kan man ha någonting lite till bara. Spetskål är bra.
Snyggt. Det är så himla gott. Alltså. Ja.
En av de dyra vinflaskorna då?
Nej. Man behöver inte ha den. Citron går lika.
Tre apor. Dunk.
Ouch. Tack så mycket för de svaren, Micke. Det var ju superspännande. Men jag fastnade verkligen för det här med att du var mörkrädd och försökte bota det med nattdykning under isar. Vad är det för någonting? Det låter livsfarligt.
Nej, det tror jag inte man kan säga att det var. Nej, men alltså jag var skitdålig på att spela fotboll när jag var liten. Så jag fick hitta på en massa knäppa sporter och sysselsättningar. Jag började fridyka när jag var ganska liten. Jag bodde i Nynäshamn och så flyttade vi till Umeå. Och så platsade jag inte som målis i Björklöven och det var helt förståeligt. Fotboll hade jag slutat med. Så då började jag spela UV-rugby. Och på den tiden så var jag sjukt smal och liten och blek. Och såg ut som jag kom... Ja, var gravt undernärd. Och så sitter jag liksom på en avbytarbänk med ett gäng säkert 25-åriga gubbar som såg ut som kylskåp allihop och spelade undervattensrugby med dem. Men de tog väl hand om mig. Det var fina år. Och där började jag liksom intressera mig lite. Jag började dyka. Jag tog dykcert när jag var 15. På den tiden var dykningen inte så kommersialiserad som man gjorde det i en klubb och reste mycket till Norge och använde alla mina sparpengar för att hyra ihop grejer och började sen köpa ihop en utrustning och dök ganska mycket där under en tid och då ingår det ju att dyka när det är mörkt och ibland under is, det är lite läskigt faktiskt, det måste jag hålla med om. Och det är en sån där, alltså jag har dykt skitmycket när jag var yngre, jag har grejerna kvar men jag har inte dykt på väldigt länge och det är en sån där sak som jag önskar att jag hade kanske fortsatt med. Åtminstone när ungarna blev lite större. Det hade varit kul. Nu får jag nog nästan gå en avrostningskurs om man ska hoppa i vattnet igen.
Men det kanske kan vara värt.
Absolut. Ja, det står på min bucket list ganska högt upp. Ja.
Hur många är inne av dykcert?
Inte jag.
Ja, och mycket
Linus.
Då. Ja,
men Linus har ju den här balresan efter gymnasiet.
Ja, jo.
Jag tog det.
I Thailand, ja.
Såklart.
Men okej, okay, men Mikael. Så vi tar oss igenom läkarprogrammet. Mm. Sen blir du onkolog.
Mm.
Vad betyder onkologi?
Onkos betyder ju svullnad på latin.
Så svullnadsläran?
Ja. Lära om svullnad.
Precis, det kan man väl säga. Onkos betyder svullnad. Och onkologi är ju en specialitet för både prevention, utredning, behandling och omhändertagande av patienter med tumörsjukdomar. Och det är en specialitet som är lite olika ut i världen. I Sverige är det en egen specialitet, så man blir onkolog.
Mm.
Det är en helt egen specialitet. I vissa andra länder så delar man upp det i medicinsk onkologi, då är det en gren specialitet i invärtesmedicin. Så blir man jätteduktig på medicinska behandlingar, men lär sig ingenting om strålbehandling. Och strålbehandling är en egen specialitet, och det är radiotherapy i engelskspråkiga länder, och den är också en egen specialitet, lite som en stam på radiologiträdet då. Men i Skandinavien traditionellt så blir vi onkologer, så jag kan lite om strålbehandling och lite om medicinsk onkologi.
Just det. Det är synd att det inte heter, alltså kräfta, att du inte är kräftolog, för kräfta betyder ju cancer, det är det jag kommer ihåg från min onkologilärare. Att man borde vara kräftolog.
Annars blir man kallad för ornitolog. Det händer ganska ofta. Googlar man svensk, alltså SOFT är vår specialitetsförening, googlar man det första man får upp, det är svensk ornitologisk förening. Det andra man får upp är svensk ortopedisk förening. Och det är
grejen. Kommer.
Ja. Ornitolog är väl fågelskådare också?
Precis.
Ja. Ganska stor skillnad från det du håller på med idag.
Men hur kommer det sig att du landar på onkologi då?
Det är en ren slump. Alltså, det är ett av några lyckliga bananskal jag har trampat på i mitt liv. Jag gick på läkarlinjen. Hade kommit till termin 6 var det väl på den tiden. läste invärtesmedicin och så fick jag en väldigt entusiastisk handledare. För man skulle skriva ett litet PM kan man väl kalla det, för det hette examensarbete då, men det var mycket mindre än det ni gör på termin 10 här i Umeå nu. Och han var jätteentusiastisk, han skickade oss ner i ett journalarkiv på kirurgkliniken i Gällivare där vi fick läsa bröstcancerjournaler i flera veckor och var lite på akuten också. Och så skrev vi en artikel om diagnosfördröjning vid Patients Doctors Delay vid bröstcancer som hamnade i läkartidningen. Alltså det var ju sjukt mycket jobb för de där veckorna. Och han var så otroligt entusiasmerande. Sen när jag då tog en rejäl smäll av skoltrötthet någon gång efter termin 8 så fick jag vick på onkologen via honom. Och då hamnade jag på en otroligt trevlig klinik där liksom folk tog hand om varandra, var duktiga doktorer, brydde sig om patienterna. Dessutom gick ut och kollade på bio på kvällarna tillsammans med varandra. Och jag trivdes där. Det blev liksom min första familjesjukvården. Och jag tror att det är därför jag sen recidiverade och blev onkolog.
Hade du valt om du fick välja om? Eller hade du liksom...
Ja, jag tror det. Alltså, jag hade nog valt att bli läkare definitivt. Igen. Och jag är ganska säker på att jag skulle välja att bli onkolog igen. Jag skulle planera min karriär på ett annat sätt. Jag skulle jobba lite mindre och göra lite andra saker och dyka lite mer.
Mm. Är det någon av er som har haft onkologtankar?
Jag har funderat lite grann på det. Men alltså, som jag har tagit upp tidigare, min PU-handledare Stina på onkologen är ju fantastisk, så att hon har ju fått mig att vilja bli onkolog ett par gånger.
Jag litar på Stina.
Ja. Men du kanske känner henne.
Mycket väl.
Ja. Jag har en likadan upplevelse. Jag har också en onkolog som PU-handledare. Och, ja, det verkar så himla som en gemytlig stämning liksom.
Verkligen. Alltså det är bra, alltid fina människor. Man vet alltså så här, om man säger att man är onkolog så kan man ju, alltså jag tänker ut, alltså ni vet, om man säger att man är kirurg så kanske man då har alla fördom att man är dryg. Alltså säger någon att de är onkolog så har man fördom att de är
snälla.
Ja. Men jag skulle
mycket mindfulness på onkologer.
Det är många otrevliga onkologer också.
Det där stämmer inte riktigt, men kan dra en parallell. Jag hade första vicket på onkologen för väldigt länge sedan. Och så sitter jag uppe på nian på fiket och käkar. Och så får jag en sökning och så tar jag telefonen och då är det en patient som har svårt att andas och jag vet att de har pleuravätska. Och jag var ju liksom väldigt uppfylld.
Och pleuravätska?
Vätska i lungsäcken.
Snyggt säger jag som har tittat på det här.
Ja, men det är jättebra. Vätska i lungsäcken som man kan tappa ur genom att sticka in en nål. Och jag fick för mig att nu måste jag springa till avdelningen. Det var naturligtvis helt onödigt, men jag gjorde det. Och så springer jag förbi kirurgernas fikarum. Och då hoppar det ut tre på den tiden grönklädda personer och pekar efter mig. Kolla, en onkolog! Han sprang! Så det kan vara kul med alla de här schablonerna om specialiteter. Och jag tillhör väl de som drar roliga historier ibland på det viset också. Men man ska vara lite försiktig med dem. Vi är väldigt olika som personer. Jag tror att om man ska vara onkolog så just den här patientmötet, alltså konsultationen som vi ser, att träffa en människa och prata med dem, det är en otroligt viktig del av jobbet. Det är en viktig del i väldigt många professioner, men just inom onkologin så har vi har långa relationer. Vi träffar patienter väldigt ofta, samma patienter, under lång tid. Och just konsultationssituationen är väldigt viktig. Och kanske därför är det så många onkologer som har varit PU-handledare genom tiden.
Mm. Och PU är ju då professionell utveckling här vid Umeå universitet för er som inte har det.
Och där övar man ju mycket konsultation. Det handlar ju mycket om det.
Men kan du tänka dig att bli onkolog? Eller vad tycker du om onkolog?
Alltså du tycker att jag inte springer? Eller liksom
nej,
att jag...
absolut. Nej. Jag tycker jag är rädd för onkologi.
Nej, men alltså, jag tycker det skulle vara... Men jag känner igen mig lite kanske i... Den här med stämningen och kanske att...
Du har en fika.
Du ser dig själv som trevlig. Ja. Fika. Får dem att låta som slackers.
Nej, men alltså jag tycker det är kul det här med patientmötet. Det tycker jag är jätteroligt. Eller så här, intressant. Mm. Och jag tror att det betyder mycket. Och att man typ borde träna på det. Men så här, vad ska man säga? Att man borde intressera sig för det oavsett vad man har för specialitet. Mm. Men det känns som onkologerna är väldigt duktiga på det. I alla fall om jag har träffat.
Jag har svårt att säga emot det, men det finns säkert, eller jag vet inte om det finns någon sån skillnad, men det är en stor del av vårt jobb i alla fall. Mm. Sen när det gäller valet av specialitet, alltså jag hamnade på Cancercentrum och blev onkolog av en slump kan man väl säga. och en lycklig slump i mitt fall, för jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Men den här tron att det bara finns en specialitet som passar, det är en av de bra grejerna med jobbet som ni som sitter i det här rummet har valt. Och många vårdyrken, att det finns liksom många platser som passar en, är jag ganska övertygad om. Jag började med en lista där jag liksom började stryka saker som jag inte trodde jag skulle klara eller inte skulle vilja passa för. Och då började jag liksom stryka någonstans första vicken under utbildningen kanske. Och sen när man kommer upp i livet lite grann och börjar fundera på att skaffa familj och det börjar bli dags. Så jag valde att forska 5 år innan jag gjorde min ST. Så jag hade ganska mycket betänketid. Jag gick liksom inte direkt till på AT och ST sen. Jag hade ganska lång tid att tänka på. Och då kom det in lite såna här grejer också. Vad vill jag göra alltså, med min tid? Det finns ju mer eller mindre jourtunga specialiteter till exempel och mer eller mindre forskningsvänliga specialiteter. Och då kommer in andra värden i specialitetsvalet. Gör en lista, stryk på det som ni inte tror att ni passar, och det finns mycket som ni passar för.
Mm. Men onkologi, det är väl en specialitet som är lätt att forska inom, har jag en fördom om.
Ja, men det tror jag. Nej, men det tror jag. Och jag tror också att man gärna vill forska. Dels så finns det goda möjligheter att göra det, och sen tror jag att man jobbar med patientgrupper där vi gärna vill ha fler verktyg, och där tittar man då på immunterapi som vi pratade om alldeles nyss, så är det ju någonting som har kommit under de sista åren i frukten av en frustration över behandlingar och som inte riktigt fungerar för vissa tumörsjukdomar. Så att, jo, men det är en forskningsvänlig specialitet i hela Sverige, tror jag.
Felix, du var, säger att du är rädd
för onkologi, ja.
Ja.
Inte onkologer.
Inte onkologer då. Och som vi hur kommer det sig då? Eller vad?
Nej, men det känns, för mig känns det som en ganska dyster liksom, specialitet. Jag förstår ju att ni, det är inte som att ni inte botar människor, men alltså för mig hamnar, alltså jag kommer ihåg första gången träffa en patient på onkologen och jag var så här, bara, men alltså du har ju cancer, alltså du vet så här. För mig, jag vet, skulle jag själv få någon, jag tror jag skulle vara den här typen, jag skulle bryta ihop och liksom vara mer rädd för själva alltså så här cancer än för själva men diagnos, alltså även om det skulle vara en bot i sig, så skulle jag ändå vara liksom rädd för alltså ordet jag får gå och börja prata om det. Men
om du skulle vara onkolog menar du?
Jag är onkolog men också patient.
Som patient?
Alltså, okay. jag har en extrem respekt till sjukdomen, och sen att jag är lite rädd, alltså det är så här, det värsta som är obotbar, att jobba med någonting som är obotbart.
Men det där är lite spännande, just för att cancer är fortfarande lite märkligt nog väldigt stigmatiserande sjukdomsgrupp. Cancer är en jättestor sjukdomsgrupp. Och jag menar, tittar man på många av de vanliga dödsorsakerna, hjärt-kärlsjukdom till exempel, prognosen för många patienter med hjärtsvikt, även om den har blivit, generellt sett så har ju prognosen för hjärtsjukdom har blivit sjukt mycket bättre över åren med fantastiska framsteg inom hanteringen av akuta hjärtinfarkter till exempel. Men prognosen för patienter med rejäl hjärtsvikt, den är ju sämre än för många av prognosen för många av våra patienter. Och kroniska sjukdomar, det är ju diabetes också. Det är ju
verkligen
många sjukdomar som är kroniska. Va? Och vi ser ju många cancersjukdomar där även om vi inte kan bota dem så kan man leva länge med sjukdomen och göra den kronisk i viss fall.
Jag tänker att många ser ju också på cancer som det här att man blir sjuk, man får jättestarka mediciner som nästan är värre än sjukdomen själv och sen så dör man ganska snabbt.
Och det är ju en förlegad bild. Alltså, visst, vissa typer av de behandlingarna som man ger som onkolog, de ger väldigt mycket biverkningar. Men vi har också många av de här nya behandlingarna som ger ganska lite biverkningar. Jag har roligt på jobbet med mina patienter. Jag ger minst lika mycket positiva besked som negativa. Och att jobba med människor med kroniska sjukdomar, det är många läkare som gör. Många av våra patienter lever ganska länge med sina sjukdomar idag. De framsteg som görs inom cancersjukvården har, som jag var inne på tidigare, varit ganska påtagliga. Sen är det ju också så att de här patienterna som du nämner, där vi kanske inte har så mycket aktiv tumörbehandling kvar att ge, att ta hand om dem, där kan man göra fruktansvärt mycket. Och där har vi våra kollegor som är palliativ medicinare som också finns på Cancercentrum, en egen enhet hos oss, som kan göra underverk för de här patienterna under den sista tiden de har. Och det är också en otroligt viktig sjukvård som man kan ge.
Verkligen. Men jag tänker mig också att alltså, er patientgrupp är ju lite mer spridd. Alltså det kan vara unga människor, det kan vara alltså, folk som precis har blivit föräldrar. Alltså oftast de sjukdomarna jag har, alltså kanske så här, alltså säg hjärtsjukdomar och om man ser på kirurgen tar de här rektalcancerna och alltså det är en liten äldre population så Mikael säger ja men i mitt huvud så blir det så tufft när det är så här helt frisk och sen bara för någon genetisk predisponering har de liksom råkat illa ut. Det känns så här tufft.
Alltså jag tittar man liksom på incidenskurvan, den kumulativa incidensen över åldrar, va? Då ska ju jag börja bli lite orolig. Liksom, kurvan börjar knycka där vid 40 någonstans. Så jag ska ju vara lite orolig om jag får svårt att pinka eller något sånt där. Va? Mm. Eller börja hosta kanske. Även om risken för mig är ganska liten. Men om du får lite svårt att pinka så är det ju sannolikt inte så att du har drabbats av en cancer. Cancersjukdomarna är ju den åldrande människans sjukdom i absolut största till största delen. Och det är också en utmaning med onkologi. För många av de patienter vi har, de är gamla. Vi har behandlingar att ge. Men man måste ju liksom se patienten som en helhet och ge en behandling som inte... Boten får liksom inte vara värre än soten.
Jag tänker lite livskvalitet här. Pratar ni mycket om sånt med era patienter? Vad brukar man tänka på då?
Det beror lite på. Alltså om man har en behandling som man tror kan bota patienten. Då är man ju tillsammans med patienten naturligtvis benägen att ta större risker. Och det gäller ju naturligtvis oavsett om det är kirurgisk eller onkologisk cancerbehandling det handlar om. Va? Vi tänker nog precis likadant i det fallet. Har man en sjukdom som vi inte kan bota men där vi kan förlänga livet påtagligt hos en äldre människa, då är man också beredd att ta risker för biverkningar, men inte så stora risker. Har vi en sjukdom där vi inte kan förlänga livet särskilt mycket, då ska man ha stor respekt för behandlingens biverkningar, för det är ju liksom livskvaliteten och symptomlindringen som ska stå i fokus vid en sån behandling. Och där någonstans finns ju det utmaningarna med onkologi, va? Att det gäller att hitta en behandling som ger maximal nytta för en patient utan att man liksom äventyrar patientens livskvalitet den tid de har kvar. Dålig onkologi, det är ju liksom att ge för kraftfulla behandlingar till en sjuk patient som man till och med förkortar deras liv. Och det är dålig onkologi.
Men jag funderar på varför det har blivit så laddat cancer. Alltså i Sverige generellt, det känns som att det är ett väldigt laddat ord, även om kanske det finns andra sjukdomar som tar fler liv, fast det känns ändå som att i samhället i stort så känns det jobbigare att ha cancer, eller det känns så laddat det ordet liksom. Vad tror du det kommer ifrån? Eller vad?
Jag tror att det är historiskt att drabbas av kräfta ledde till döden och i en tid där möjligheterna till god kirurgisk behandling, till god strålbehandling inte riktigt fanns. Och det är ju liksom min farmor och farfar och mormor och morfars generation, de närde nog det här. Och jag tror att sånt här lever kvar ganska länge i samhället. Kanske med era generationer så kommer det bli en mer nykter syn på cancersjukdomar. Vi kanske har fler patienter som kan leva länge och kanske fullödiga liv med en bromsande behandling och en kronisk sjukdom då som liknar diabetes, om man skulle säga så. Vi är inte riktigt där än för så många patientgrupper, men jag tror nog att synen på cancer och på kräfta kommer att förändras. Men jag tror att den grundas i den generation som kanske föddes på 20-30-talet där.
Vad exakt är cancer? Kan man säga det?
Ja, det är bra. Det är ju en genetisk sjukdom till att börja med. Där man får en serie oftast genetiska skador i DNA eller i kromosomerna. Och som till slut leder att cellens kontroll över sig själv förloras. Och det leder till exempel till att cellen börjar dela sig mera, föröka sig mera. Den börjar tappa respekten för omgivningen. Den ger 17 i stadsgränsen och ger sig ut i skogen. Jag menar, den invaderar omgivningen, den sprider sig. Och framförallt så förlorar den förmågan att dö när den ska. Den förlorar liksom, normalt när en cell drabbas av mutationer och genetiska förändringar så sätter säkerhetssystem in och låter cellen dö. Gå i programmerad celldöd som vi säger. Men det har de här cellerna tappat. Så att det är en genetisk sjukdom.
Men då blir i mitt huvud så känns det om det är något som bara växer som en klump så är det en massa. Och plocka bort den då?
Mm.
Varför gör vi inte bara det så är vi klara?
Det gör vi.
Och, men den här som är spridd då, varför är det så dåligt att den sprids?
Ja, nej men alltså cancercellen förlorar ju sin respekten för omgivningen vilket gör att celler tar sig ut i kroppen och hamnar i andra delar av kroppen. Nu tar vi en av de sjukdomarna där man lärde sig att kombinera kirurgisk och onkologisk behandling för först. Så bröstcancer till exempel är en av Sveriges den näst vanligaste tumörsjukdomen i Sverige, den vanligaste tumörsjukdomen av svenska kvinnor. Och det är ofta en sjukdom som man kan bota med lokaliserad behandling, med kirurgi ensamt eller i kombination med strålbehandling. Men redan 1976 så lärde man sig att om man opererade bröstcancer och så gav man cytostatika efter behandlingen, fast patienten kanske var botad, då minskar man liksom andelen av dem som fick tillbaka sjukdomen. Den adjuvanta cytostatika behandlingen var uppfunnen. Så att även om man opererar bort det man ser så finns det alltid en grupp patienter, oavsett om det är tarmcancer eller lungcancer eller bröstcancer vi pratar om, som redan vid diagnos har en subklinisk spridning, alltså mikrospridning i kroppen. Och då lägger man till någon typ av medicinsk behandling, ofta cytostatika men ibland målriktad behandling och immunterapi idag också. Inte just vid bröstcancer men använder man inte immunterapi i den situationen än. Men och kan få ner andelen patienter som får tillbaka sin sjukdom. Och just vid bröstcancer så har ju den där tilläggsbehandlingen, som är en kurativ behandling, haft en enorm betydelse.
Och cytostatika, det är det som tidigare kallades för cellgift.
Ja, det är ju ett ord som jag tycker att man ska försöka stryka. Så gift är något man, Anticimex använder det mot råttor.
Men tanken är att det ska döda de här cellerna som har spårat i sin tillväxt.
Ja, man kan väl säga att den första cytostatiska behandlingarna gavs under kriget, 40-talet, var senapsgas som man sprutade i blodet på folk, mustin. Och det finns olika läkemedel, men de funkar liksom genom att påverka, antingen sliter de sönder DNA i celler som ökar sig, eller så förhindrar de DNA-syntes, eller så slår de ut mikrotubul i systemet liksom i cellen, så att de förhindrar celldelning på olika sätt. Och dödar då celler som delar sig fortare i högre utsträckning än celler som inte delar sig fortare.
Mm. Men om vi låtsas att jag är exempel patienten då, som hade bröstcancer.
Mm.
Och sen så försökte vi operera bort den. Och sen så fick jag det här cytostatikat. Mm. Och sen så fortsatte vi leka med tanken att jag kommer på en återkontroll. Och då har ni hittat att den är spridd i min ryggrad till exempel.
Mm.
Och då är prognosen dålig.
Mm.
Varför är det ryggraden?
Nej, det är inte just det att nu är det så att det här med prognos, det varierar väldigt mycket mellan olika sjukdomar, och just med en bröstcancer som har spridit sig till skelettet så är det en kronisk sjukdom.
Mm.
Men en kronisk sjukdom som vi har fått väldigt mycket bättre behandlingar för, som är man kan leva ganska länge med en spridd bröstcancer som har spridit sig till skelettet. Men det är klart, det är en kronisk sjukdom, och det är ju inte just att den har spridits till skelettet som är det farliga per se, utan har den gjort det och man har hittat en skelettmetastas, då är ju sannolikheten att det finns frön på en massa andra ställen i kroppen ganska stor. Så att operera bort den där kotan, om man leker med den tanken då, det är oftast inte meningsfullt eftersom sjukdomen finns på andra ställen i kroppen, och då är det ju en systemisk behandling, alltså en behandling som påverkar hela kroppen som vi tar till. Och det finns jättebra sådana behandlingar just vid spridd bröstcancer idag, som gör att Man kan inte bota den sjukdomen, man kan leva jättelänge med den.
Mm. Alltså vi pluggar ju ganska mycket patologi just nu med cancerinriktning bland annat. Mm. Och det som jag tycker är så slående är att cancerceller verkar så kroppsfrämmande, som att de inte tillhör kroppen längre. Och jag börjar dra paralleller till typ antibiotikaresistenta bakterier. Mm. De delar sig hejvilt och det finns liksom, de respekterar ingenting i kroppen. Är det en rimlig parallell?
Mm. Det kan man väl säga. Alltså, och parallellerna mellan, man kan väl säga att medicinsk cancerbehandling, den kom ju steget efter. Jag menar, våra första antibiotika kom ju före, men och kampen mot cancersjukdomar med mediciner, den liknar ju den kampen som var mot många av de stora infektionssjukdomarna, till exempel TBC. Mm. Problemet är att bakterier, de skiljer sig ganska mycket från kroppsceller. Det kan ni. Mm. Mer om vad jag kan. Och att försöka ge sig på transformerade cancerceller som är ganska lika självet, alltså världen, det är mycket svårare. Och tittar vi på immunförsvaret till exempel, det kan ju vara ganska bra när det gäller infektionssjukdomar. Även om det inte räcker till, så hittar det bakterierna eller virusen och slåss mot dem. Men vid cancersjukdomar så kan man säga att man har gått in i en kronisk inflammation där det inflammatoriska svaret har hämmats och immunförsvaret räcker inte till. Det kan inte döda de här cancercellerna. Och där har vi då fått immunterapier av olika slag som ökar effekten av det egna immunförsvaret. Och då kan man vips få bort de där cancercellerna. Så att cancerceller är lite för lika självet för att vårt immunförsvar ska klara det på egen hand.
Behöver ge en liten push helt enkelt.
Yes, en push.
Jag funderar på, jag hade placering på onkologen för ett halvår sedan ungefär. Och då var jag mycket på hematologen.
Mm.
Eller ja. Och trivdes jättebra. Nu vågar jag inte säga något annat här att Mikael sitter här i studion. Men jag trivdes jättebra. Och det jag slogs av liksom jämfört med mina tidigare placeringar, det var att när man var på en avdelning då som vi var då, och så någon annanstans än onkologen, då kom det in väldigt sjuka patienter som man då försökte bota, och så skulle de bli bättre och bättre och bättre, och så följde man dem liksom. Ja, men man träffar dem dagen efter och så mådde de lite bättre, och så träffar man dem liksom vidare och så mår de ännu bättre och sådär. Och sen just på hematologen då,
jag förstår vart du vill komma.
Ja, precis, för då kom det in patienter som mådde jättebra, tyckte jag, ja, vi hade jättebra samtal och sådär, och så skulle de få sin behandling då, och då, det gör ju att man mår mycket sämre. Och det som var den stora skillnaden då var ju att de mådde ju bara sämre och sämre ju mer jag träffade dem. Och det kände jag att det skulle vara jobbigt om jag skulle vara onkolog. Hur jag skulle förbereda dem på att nu kommer du vara med om något väldigt tufft. Eller liksom, du kommer få en jobbig behandling här. Och det känns jättesvårt. Och när jag själv inte ens har, jag har inte ens genomgått samma behandling, så jag kan ju inte veta hur det är.
Nej. Tappa håret vet jag vad det är, men det är det enda jag kan relatera till som ni sett. Nej, skämt åsido, alltså, först när det gäller leukemier, det du upplevde var säkert patienter som hade inlett sin behandling, som hade blivit bättre, och sen fortsätter man behandlingen, och det är ju väldigt tuffa behandlingar med ganska tung cytostatika behandling ofta om vi pratar om leukemier, men där syftet är att bota dig, bota patienten, och då kan man coacha, och då är det lätt att förstå liksom att man kan ta ganska mycket biverkningar för chansen att bli botad. Men kommer man in med en akut leukemi, så kan man vara jättesjuk och ha hjärtsvikt och njursvikt och sepsis, blödningar. Man kan vara dyngsjuk när man kommer in och får då sina första cytostatika behandling och förbättras ganska snart när antalet vita i blodet går ner. Så att, men det är sant, jag är inte hematolog som ni vet, men där ger man väldigt tuffa behandlingar, men ofta då med syftet att bota någon.
Mm.
Och där tycker jag nog att oavsett om det är cytostatik eller annan medicinsk behandling, strålbehandling man ska gå igenom eller stor kirurgi, så har man bot i åtanke, så de flesta patienter vill ju ha så mycket behandling som möjligt.
Mm.
Den svåra onkologin tycker jag kommer där när man har patienter med kroniska sjukdomar och där vi har behandlingar, att försöka liksom välja en behandling som är lagom, har lagom mycket biverkningar. Och när det gäller traditionell cytostatika behandling så har vi behandlingar som har potentiellt väldigt mycket biverkningar. Där gäller det liksom på något vis att lära känna sin patient och förmedla vård i samråd med patienten. Och där ligger utmaningarna mycket när man pratar med sina patienter och för att ge dem en realistisk bild av vad verktygen kan åstadkomma.
Mm. Ja, för det kommer jag ihåg att man skulle försöka förklara vad som väntade, fast man visste ju inte egentligen vad som väntade. Eller liksom så här, behandlingen, man reagerar olika, olika personer reagerar olika och det är svårt att säga liksom innan hur det kommer se ut. Mm. Och det tyckte jag var svårt och liksom, ja, hur man förmedlar det.
Händer det att patienter ber om mer behandling än vad de egentligen borde få?
Ja. Det är inte särskilt ovanligt och inte borde få. Alltså det där är ju, vården ges ju i samråd med patienten. Mm. Men det kan ibland vara så att där handlar det om att ha tid som doktor och liksom förklara för patienter vad riskerna med behandlingen är kontra nyttan.
Mm.
Och just den här övergången när man går från att slåss mot det som är sjukt till att kanske mer ställa in vården på att vårda det som är friskt. Det är ju en process. Och det är inte ett besked som man ger vid ett tillfälle, utan det är, där är ju kontinuitet generellt sett i vården. Att man har långa vårdrelationer, att man förbereder patienterna. Och när man till slut når den punkten när man själv tycker att nu ska vi liksom sluta med den här medicinska behandlingen. Den kostar mer än vad den smakar. Har man då haft förmånen att få följa en patient, så är det ofta så att patienterna förstår. Mm. Men det här är ju liksom, det är det här som är en stor utmaning att vara onkolog, eller som jag ser det. Jag tycker det är jätteroligt med genetiska förändringar i lungcancer och försöker vara bra på det. Hitta på bra behandlingar till konstiga genetiska förändringar. Men den här saken som du tar upp, det är sånt som är tillhör de största utmaningarna och sånt som gör att jag trivs med att gå till jobbet varje måndag. Det är de här konsultationerna, att få delta i den här processen och få träffa de här fantastiska människorna som våra patienter är. Det är nog det bästa med jobbet.
Så Micke, nu har vi förberett en liten grej här, eller snarare vår expert här i podden Felix har plockat fram lite information från...
Jag vet inte, namnge inte källan, varken mejl eller hemsidan.
Okej, jag har plockat fram lite information här. Det är 5 stycken meningar som gäller cancer, så tänkte att du skulle kunna få kommentera lite grann på dem.
Okej, utan skyddsnät.
Utan skyddsnät, och man får säga pass, det går bra.
Vi kollar aldrig upp våra källor i den här podden. Nej. Det får andra göra åt oss.
Det är därför jag är expert här.
Jag är mest orolig för att ni ska kolla upp mina källor.
Ja, vi får se, vi kör.
Nummer
första.
Ett.
Numero uno. 90% av all lungcancer kan stoppas.
Ja, det stämmer ganska bra. Lite överdrivet. Vi brukar säga att 85% av all lungcancer som jag ser på min mottagning i Sverige är helt eller delvis orsakad av tobaksrökning. Så skulle det vara någon jäkla ryggrad i våra politiker i Sverige, så skulle man förbjuda tobaksrökning, göra så att Sverige ansluter sig till Tobacco Endgame. Det skulle vara förbaskat mycket bättre att ha en nollvision där man skulle spara mer liv på genom att förbjuda tobaksrökningen, genom att göra våra vägar säkrare. Så 85% av all lungcancer skulle kunna förebyggas om man förbjöd tobaksrökning, men inte all lungcancer.
Nummer 2.
Cancer bara ökar för varje år som går.
Mm. Incidensen av cancersjukdomar ökar. Och den största förklaringen till det är att våra andra kollegor i andra specialiteter är så bra. Så att vi lever mycket längre. Och att samhället har utvecklats. Och vår medelålder ökar ganska dramatiskt. Och det är det största skälet till att antalet cancerfall ökar. Men cancer ökar också om man åldersstandardiserar det hela. Och det beror på både livsstilsfaktorer och genetiska faktorer.
Nummer 3.
Gravid som äldre kan skapa större risk för bröstcancer.
Ja, alltså inte just det där med att bli gravid när man är äldre. Men däremot så har ju just när det gäller bröstcancerincidensen, så vet man att ålder vid första graviditet och antal graviditeter och hur länge man ammar påverkar risken för att drabbas av bröstcancer. Och vill man nu optimera av det skälet, man planerar sin familjebildning utifrån att man inte vill ha bröstcancer, så ska man få barn tidigt och få många barn och amma länge. Men samhället har ju förändrats och vi går länge i skolan, det gör ni allihop, och vi ska bara, vi skjuter upp familjebildandet och längre, och det är en av orsakerna som leder till att bröstcancerincidensen ökar i Sverige. Nu är inte det här min hemmaplan riktigt, men samhället förändras ju också. Samtidigt som det händer så går risken för många andra tumörsjukdomar ner, så att man ska nog inte, jag skulle inte vilja ge folk rådet i att planera skaffa barn, det om ni har lust och kan, så det är det bästa som kan hända. Men planera inte familjen utifrån bröstcancerrisk.
Ja, det här stressar ju mig lite grann. Jag börjar bli till åren, så nu både bröstcancer...
Du är inte gammal, ja. Kör nummer 4.
Ja, innan vi kör nummer 4 så ska jag bara nämna en liten sak som också togs upp under den här punkten med gravid som äldre. Det står också att, ska vi se här, män som aldrig gifter sig eller lever i förhållande är 35% mer benägna att utveckla cancer än de som lever med en partner.
Mm, jättespännande information. Jag känner inte till den källan. Men vi vet ju
nu blir jag Linus.
Ja, precis. Titta på er två.
Nej, men vi vet ju att människan är ju ett socialt djur. Kommer jag inte ihåg vilken sociolog som skrev det. Nu får jag stryka min fru när jag kommer hem. Nej, inte stryk, men det var säkert Bourdieu. Men vi vet ju att risken för sjukdom ökar ju av ensamhet på många olika sätt. Och jag kan tänka mig att det också ökar risken för tumörsjukdomar. Och det kan ju naturligtvis ha livsstilsfaktorer. Det kan vara kopplat till en ökad rökfrekvens, ökat alkoholintag och många andra saker. Därmed är inte sagt att man på individnivå kan säga att en ensamstående man eller kvinna har högre risk att utveckla cancer. Men på gruppnivå så ser man sådana skillnader vad gäller hälsa i allmänhet. Hur det ligger till med cancer är jag inte påläst på, men det kan nog stämma.
Nummer 4.
Det här meningen kommer jag ställa lite mer som en fråga. Micke, vet du i hur många år som människan har känt till cancer?
Alltså den äldsta referensen jag känner till, det är ju egyptiska hieroglyfer som hittades av två, kallas för arkeologer ibland, men det handlar väl mer om lycksökare. Edwin Smith till exempel. Och har man benämnt, de här papyrusen var ju inte, skrevs ju inte av dem, utan de är ju 4000 år gamla drygt. Och där man i de här papyrusen hittar ganska detaljerade beskrivningar av flera olika cancersjukdomar. Man hittar också ganska många förslag på behandlingar, en del kirurgiska behandlingar som inte verkar särskilt trevliga 4000 år innan den moderna anestesin uppfanns heller.
Kvävning då, eller var det? Men...
Nej, det var fire drill. Nej, men sen också en väldig massa beskrivningar av medicinska behandlingar, olika örtbaserade behandlingar finns i de här papyruserna. Och det säger ju en del av att cancer har varit känt sedan i 4000 år i alla fall, eller längre. Och den egyptiska högkulturen som var ju oerhört mycket mer avancerad än, jag vet inte, Kalvträskskidan, har ni tittat på den? Den är jättefin, världens äldsta skida. Den är ju ungefär lika gammal som, knappt lika gammal som pyramiderna finns här uppe på museet. Och den är ju inte så imponerande när man jämför den med konungarnas dal. Liksom. Men den egyptiska högkulturen var ju väldigt avancerad, ända sedan dess har man känt till cancer.
Det här kan ju vara helt sant. Det kan ju också vara en rövare historia som du bara hittar på nu.
Nej, men det här var klockan. det här var klockan.
Vi har ju ingen aning om
rövare historia.
Nej, men det är exakt den informationen som vi har plockat fram. Åtminstone 3600 år, och Edwin Smith var det som hittade beskrivningar av bröstcancer där man använde sig av någonting som heter eldborr för att borra bort cancern.
Lätt och nice.
Ja, det är det.
Ja, men det är inte så ni gör idag.
Två av tre poäng på tentafrågan. Eller? Ja.
Snyggt jobbat.
Hade vi en sista? Nummer 5.
Ja, den sista då, som också är... Man blir lite ledsen av den. Det står så här. Man hade kunnat dämpa cancern bättre än vad man gör idag.
Den är lite svår att förstå. Det låter som att det kanske är en patient som uttalar sig över att man har fått för lite.
Man kan ju ta med hela den här rökningen som du pratar om. Alltså, Eller vad menar man dämpa?
Alltså, ta med det som står nere. Om
ja,
det står
jag läser det som står under här. Att läkemedelsföretag som marknadsför framgångsrika cancerläkemedel är några av de största företagen i världen idag. Även om det för närvarande råder brist på cancerläkemedel är det endast cirka 10% som råder brist på grund av råvaror. De flesta brister beror på att företags beslut att skära ner på produktion på grund av pengar eller kvalitetsproblem.
Mm. Lite svårt att kommentera det, men en sak som, som jag tänker på spontant när du berättar det, det är ju priserna för cancerbehandlingar. Mm. Och vi som har förmånen att få bo i ett av världens rikaste länder och få vår cancer behandlad i Sverige, vi får ju tillgång till alla de här dyra behandlingarna som finns.
Oavsett, när du säger dyr, vad pratar du för siffror?
Ja, en sån här immunterapi som jag pratade om tidigare, den kostar ungefär 75 000 ren läkemedelskostnad var tredje vecka.
Var tredje vecka? Och hur ofta behöver man få den?
Ja, resten av livet. Kanske två år i alla fall, så du kan räkna själv. Det är mycket pengar.
Mm.
Ja. Så immunterapierna, många av de här signaltransduktionshämmarna, alltså pillren som vi skriver ut, de kostar någonstans mellan 30 och 100 000 i månaden.
Mm.
Och det gör att jag är väldigt glad att jag jobbar i Sverige. För dels så har vi tillgång till de nyaste behandlingarna, trots vad som står i Aftonbladet ibland. Jag har hela paletten, jag har möjlighet att använda hela paletten oavsett vilken bakgrund eller patienten har, vilken plånbok patienten har. Men tittar vi ut i världen så vet vi att vi är en outlier och väldigt många cancerpatienter i världen får ju inte tillgång till de här behandlingarna. Vi behöver inte gå många kilometer utanför det här landets gränser verkligheten ska se annorlunda ut. Och byter vi kontinent så är det naturligtvis den absolut största delen av världens cancerpatienter får inte nytta av de här nya behandlingarna som jag pratade om. Och det är därför som WHO skriver att den ökande cancerincidensen i världen kan inte mötas realistiskt sett med bättre behandlingar, utan den måste mötas med prevention. Och det ligger nog mycket i det.
Har du någonsin känt att du inte har gett patienten det läkemedlet som du har tänkt på grund av liksom kostnadsfråga, alltså att säga att det inte varit godkänt och att ge det? Eller?
Nej, det skulle jag vilja svara nej på egentligen, för det har jag nog inte gjort. Sen kan det hända att det finns icke godkända läkemedel som inte har blivit godkända på marknaden, och man försöker få compassionate use, kallas det för, att man liksom kan söka licens och försöka få tag på medicinerna, och det gör man ibland. Och så hinner man inte, för det tar för lång tid att få hit medicinerna. Men det handlar ju om läkemedel som är inte godkända i Europa. Då.
Mm.
Men att jag har själv aldrig råkat ut för att jag har haft en patient där det finns en godkänd behandling som jag inte har fått ge på grund av kostnadsmässiga skäl. Det har jag aldrig varit med om. Den dagen jag börjar vara med om det allt för mycket, då byter jag jobb.
Mm.
Mm. Det blir politiker istället.
Ja. Men det låter ju betryggande att pengar inte har varit ett stopp.
Nej, inte i vårt land. Mm. Nej, det skulle jag vilja säga.
Mm.
Jag har ett eget påstående här också.
Ja.
Som jag har hittat nu. Det sägs att en patient med dyspné skulle kunna bli bättre med hjälp av en liten bordsfläkt som blåser dem i ansiktet.
Mm. Det är sant. Det finns det jättebra forskning på. Så det är faktiskt helt sant. Så att vi i livets slutskede så är liksom andfåddhet eller dyspné som det heter, att man subjektiv lufthungerkänsla. Den kan behandlas på många olika sätt. Farmakologiskt till exempel med morfinliknande preparat som minskar lufthungern. Men en bordsfläkt är en av de handhållen liten bordsfläkt, och då stimulerar man känselreceptorer i ansiktet som faktiskt påverkar känslan av dyspné. Det är faktiskt sant.
Visste ni det?
Nej, det visste jag inte.
Det visste jag, eftersom att det var svåraste tentafrågan vi fick på våran tenta.
Kunde du ändå?
Nej, jag kunde inte den.
Det står i vår PM.
Nice.
Nej, men det är faktiskt, och det är också så där att vi pratar gärna om massa häftiga cancerbehandlingar som kostar 100 000 var tredje vecka. Det är jättehäftigt att prata om. Men det finns så fantastiskt mycket mer att göra för våra patienter också. En sån här bordsfläkt, det är solida evidens på att det funkar. Och de finns ju på Clas Ohlson, och de fyller en fantastisk funktion för de patienter som behöver och som hjälps av det.
Mm. Men vi ska gå över till lite läsarfrågor, lyssnarfrågor. Men Jessica, vill du ta första?
Jajamän, vi har en här. Vi har ju pratat mycket om, eller du snarare har pratat mycket om, att rökning är den största anledningen till lungcancer. Men, men snusning då? Det är ju också tobak. Är det lika farligt?
Ja, alltså snusning är ju inte nyttigt på något sätt. Det finns många hälsorisker med att snusa, inte minst kardiovaskulära hälsorisker. Men när det gäller cancerrisker så finns det en del rapporter om en ökad risk för tumör i munhåla, pankreas, alltså bukspottkörteln och i svalget. Men kopplingen till cancersjukdomar är oerhört mycket mindre svagare än vad tobaksrökning är. Och i Sverige så har vi ganska låg incidens av lungcancer till exempel. Och ett av skälen kanske är att vi i hög utsträckning snusar på det vis vi gör i Sverige. Alltså folk får sitt nikotinbehov på annat sätt. Och på det viset är det ju bra. Liksom, om snusning är mindre farligt än tobaksrökning så är det väl kanske bra att vi har snus då. Men det finns ju andra hälsorisker med att snusa. Jag försökte börja snusa när jag gjorde lumpen. På den tiden så var man ju tvungen att göra det. Och alla tuffa killar snusade. Jag kommer ihåg någon marsch där vi var i skogen och skulle jaga fienden. Och så stoppa in en massa priller. Jag blev ju sjukt dålig alltså. Kaskadkräktes och blev helt knasig i huvudet liksom. Av nikotin är ett ganska starkt gift. Så jag blev ganska tidigt botad från att försöka snusa faktiskt.
Då räknades du inte som en av de tuffa killarna där i lumpen då?
Nej, inte på något sätt.
Ni då? Är ni tuffa killar? Snusar ni? Felix?
Absolut Linus? Inte. Nej. Men jag kommer att fråga det när vi hade föreläst med dig. Ifall snusning var farligt. Och då var jag tvungen att skylla på en vän. Vilket är det absolut sämsta man kan skylla på. Det.
Men har du snusat då? Eller?
Nej.
Eller? Det är ju så här att Felix familj kanske lyssnar på podden. Så jag vet inte om vi ska ställa alldeles för personliga frågor.
Jag kan med gott samvete säga att jag aldrig tagit en snus. Någonsin.
Du är från Göteborg. Det är en lögn. Men nästa fråga. Hur kan man bäst undvika att få cancer?
Oj, om man börjar med att ge 17 i att röka så har man kommit en bra bit på vägen. Ska man sedan gå liksom efter alla de här stora metaanalyserna som finns, nu är inte prevention min huvudsport liksom, men ge 17 i att röka, man ska äta mer frukt och grönt, var lite försiktig med charkuteriprodukter. Jag är själv svag för italienska charkuterier, men liksom hålla ner lite på det, hålla ner lite grann på rött kött. Man ska definitivt gå på de screeningar man blir kallad på. Man ska, det har väl kanske inte med att drabbas av cancer utan undvika död i cancer. Man ska delta i vaccinationsprogram. Man ska vaccineras mot HPV 16-18. Och får man liksom magsår så ska man behandlas med antibiotika. Magsår är en sjukdom som har gått från att vara kirurgisk till att bli en infektionsmedicinsk sjukdom kan man nästan säga. Men framförallt kosthållning och motionera ska man göra. Det finns ganska bra studier som visar att röra lite grann på sig är bra. Även för cancerincidensen.
Mm. Ja, nästa. Vad tyckte du var roligast respektive tråkigast under utbildningen?
Oj. Det var en svår fråga. Jag tyckte det var... Jag tyckte nog egentligen att många av, alltså den kliniska delen av utbildningen, eller hela utbildningen var rolig. Alltså på något sätt, den första åren liknade gymnasiet för mig väldigt mycket eftersom jag gick raka vägen i princip minus lumpen. Och där känner man liksom igen sig på något sätt. Och jag tyckte inte prekligen var tråkigt på något sätt. Tvärtom. Men sen när man liksom började komma in i kliniken, och jag måste nog säga att jag har haft någon liten romantisk crush på många av de opererande specialiteterna. Jag tyckte det var jättekul att gå på kirurgen och på några av de andra opererande specialiteterna. Det var nog det roligaste. Tråkigast vet jag 17 vad jag tyckte. Vad tråkigast? Jag kan inte riktigt peka ut något. Tentaplugg generellt är ju aldrig kul. Jag körde på invärtesmedicintentan. Det var tråkigt.
Ja. Alltså, tentaplugg kan du göra snacka länge nu, Mikael. För varken du eller jag har ju en tenta
inkommen. Han är så elak. Han vet ju att vi har tentor på gång just nu. Han läser bara, en termin utan tenta.
Jag är bara mindre snäll.
Han har inte gjort AT-tenta.
Nej, precis. Snart kommer den, Felix. Det var Felix. Var inte så
jag
kaxig.
Har termin 11 tenta också. Ja. Jag har mina tenta kvar. Ja. Men nästa fråga.
Ja, här kommer en fråga också som jag tror är från en familjemedlem till dig.
Aj då.
Kan du gissa vem?
Det skulle kunna vara Johanna, min yngsta dotter som går på läkarlinjen i Lund. Men hur vet hon att jag är här? Har ni skvallrat?
Lite skvallrat.
Jag tror att hon följer oss på Instagram, så det är därför. Men den frågan hon har ställt är i alla fall, hur kommer det sig att du fastnade för just lungcancer?
Ja, det var lite av en slump. Jag jobbar med lungcancer och hjärntumörer, och så var både vi i Luxemburg, släpade dit den gråtande Johanna och tvingade henne bo i Luxemburg ett år, och hon trivdes ganska bra där. Jag gjorde postdoc där, så när jag kom tillbaka så hade vi fått fler kollegor anställda och som var duktiga neuroonkologer, och då behövde vi någon på lungcancersidan, så då flyttade jag dit. Men för mig var det ganska bra, för jag menar, det finns en social dimension i lungcancersjukdomen. Vi pratar om rökning, vi pratar om klass, etnicitet, och som jag tycker är väldigt stimulerande att jobba med. För lungcancer är en sjukdom som drabbar rökare i hög utsträckning, och som drabbar samhällets olika skikt eller olika delar på olika sätt. Och det är att tilltalas av att jobba med sjukdomen på grund av den sociala dimensionen på många sätt.
Vad exakt är det som gör att man dör i cancer?
Det är jättesvårt att säga, men man kan säga generellt sett så när tumörbörden, alltså antalet tumörceller, blir för stort i kroppen, så börjar väldigt många av våra funktioner upphöra. Man går ner i vikt, man blir kakektisk, man får svårt att nutrera sig, koagulationssystemet malfungerar, immunförsvaret blir sämre, och till slut så dör man av en ökad tumörbörda. Sen är det ju en hel del av våra patienter som går bort i komplikationer till sjukdomen. I blödningar eller blodproppar kan det vara också. Och sådana saker. Så att det är svårt att säga vad det vanligaste är. Och just döendets fysiologi är inte heller min starkaste sida. Men liksom på något sätt när tumörbördan blir för stor så orkar inte kroppen med längre. Och det är väl det vanligaste sättet man dör i vid en cancersjukdom.
Varför ska man bli onkolog?
Det finns många skäl att bli onkolog. Man kan bli onkolog för att man är jätteintresserad av tumörbiologi. Eller för att man vill få en klinisk koppling till ett prekliniskt intresse. Man kan bli onkolog för att man är intresserad av prevention eller epidemiologi. Alltså epidemiologi har vi är alla epidemiologer idag. Varenda dag när vi kollar på Folkhälsomyndigheten. Men det finns ju något som heter cancerepidemiologi också. Som är en spännande vetenskap. Man kan bli onkolog för att man är jätteintresserad av fysik och strålbehandling till exempel, som är en viktig del av våran behandlingsarsenal. Men det som gör att jag blir glad av att gå till jobbet varje måndag, det kanske inte är mitt intresse för tumörgenetik som jag håller på labbet då, utan det är nog de här långvariga patientrelationerna och konsultationssituationen. Vi har jättemånga intressanta verktyg att erbjuda i våra behandlingar. Men det är ändå det här mötet med patienter och långvariga, viktiga patientrelationer. Det får man mycket av som onkolog. Och det tycker man om att prata med patienter, så är det en bra specialitet.
Mm. Så här har vi en till fråga också. Största skillnaden med att vara onkolog på NUS, Norrlands universitetssjukhus, i jämförelse med till exempel SUS?
Skåne.
Skåne. Jag ville ju fråga här, vad står SUS för?
Jag tror det är Skåne. För jag tror Sahlgrenska är väl SU bara, eller?
För mig är SUS Sunderby sjukhus. Så det kan nog vara många sjukhus. Men det är svårt att veta. Alltså, jag har ju inte jobbat någon annanstans. Jag är liksom en in-house broiler. Snabbodlad broiler. Så att jag trivs otroligt bra på Norrlands universitetssjukhus. Det är ett jättestort sjukhus, men inte det största vi har i Sverige. Det är ganska familjärt. Jag behöver inte bråka för att få röntgenundersökningar eller labbprov. Det är en ganska familjär stämning alla tider på dygnet, tycker jag, för att vara ett så stort sjukhus. Det funkar ganska bra. Vi har ju fått utnämnelsen som Sveriges bästa universitetssjukhus rent kliniskt av Dagens Medicin många år i rad. Inte det senaste året. Men, och jag trivs otroligt bra på sjukhuset på många sätt.
Det som jag tänkte på är ju att när man kommer för att få sin typ strålbehandling till exempel, att det är så långa avstånd för vissa patienter. Mm. Och man måste liksom boka, det måste vara mycket att schemalägga och liksom, jämfört med om man skulle vara i en större stad med många som bor nära, tänker jag.
Det är lite svårt att få kollegor i Göteborg och Skåne och i Stockholm att förstå att man har patienter som åker 60 mil 600 kilometer alltså. Mm. Enkel resa för att träffa en på mottagningen. Det är lika långt som, jag menar, det är lika långt mellan Kiruna och Umeå som det är mellan Umeå och Stockholm. Det är ganska få som har det koll på det.
Mm. Och det är inte lika bra vägar heller mellan Kiruna och Umeå som Umeå och Stockholm.
Jag har ju patienter som flyger från Kiruna till Stockholm och så byter de plan och så flyger de till Umeå och så träffar de mig en stund. Det är inte för att jag är bra, men de måste göra så flyger de hem till Kiruna på kvällen. Och det är ju lite, alltså vår stora region är ju häftigt på många sätt, för då får man ju träffa patienter både från Kiruna och från kanske från Funäsdalen eller Sundsvall samma dag. Då. Mm. Och det är jätteroligt. Men så ytan är ju en utmaning där. Men jag har svårt att uttala mig. Att jobba på ett stort sjukhus som onkolog innebär att man blir ganska subspecialiserad. Jag är ganska kass på bröstcancer. Mm. Till exempel och prostatacancer, men jag är ganska bra på lungcancer å andra sidan. Skulle jag ha jobbat på ett lite mindre sjukhus så skulle jag varit tvungen att vara bra på många fler saker. Och jag är lite sugen på att göra det någon gång under min karriär om jag platsar någonstans och byta sjukhus ett antal år. Det skulle nog vara ganska lärorikt för mig, tror jag. Mm.
Och här är också en fråga om hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Mm. Det är ganska olika ut, men jag brukar vara på jobbet ganska tidigt, någonstans mellan 7:30. Kommer på labbet, oftast är jag först dit, jag har mitt tjänsterum på ett forskningslabb. Liksom. Jag har som en liten sommarstuga där som jag trivs ganska bra i. Ibland sitter Justin där med sina hörlurar på sig och är före mig, men det är oftast bara jag där. Och så dricker jag kaffe och så kollar jag lite på patientgrejer och så fixar jag med mejlen. Sen har vi ofta ett roll call 8:00, vår strålrond som är början på min arbetsdag, oftast när jag är klinisk tjänst. Och då träffar jag alla kollegor i ett härligt kaos med jourrapport och nya patienter och så vidare. Och sen består den av kanske av några extra patienter på mottagningen eller ett mottagningspass, en gruppundervisning med studenter och så försöker jag sno med några timmar i slutet av dagen. Sen eftermiddag och göra någonting forskningsrelaterat, prata med någon doktorand eller klia mig i huvudet och svara på mail från etikprövningsmyndigheten för att jag har fyllt in en blankettfel.
Och sen göra media på kvällen.
Det här var ju grevet på moset, alltså. Det här är inte varje gång jag säger så.
Nej. Jag kan ta nästa. Och frågan är hur man bäst förbereder sig på att lämna ett tråkigt besked till patienten eller anhöriga till patienten?
Ja, alltså det där kan man ju ha en hel föreläsning om och det har ni väl kanske haft, men att ha en bra relation till patienten, att ha en patient som man känner ganska väl, det är inte alltid så att situationen är på det viset, men här är ju läkarkontinuitet ganska bra. Och har man då träffat den här patienten genom en resa och så har man ett progressbesked, till exempel i att sjukdomen har utvecklats åt fel håll, så är det ju lättare. Då har man ofta förberett patienten på att det kan ske i framtiden. Och då är det lättare att ge ett sånt här besked. Annars så handlar det om att ha tid. Mycket tid. Mer tid än vad man ofta har på mottagningen. Ta sig tid. Man ska vara påläst. Och även om beskedet man lämnar är dåligt så ingår det liksom i jobbet på något sätt att kreera hopp. Och det kan man oftast göra. Antingen genom att föreslå andra behandlingar eller genom att föreslå palliativa åtgärder eller stöd på något sätt för patienten. Så jag menar, A och O handlar lite grann om att förbereda patienten på det som ska komma. Blixtar från klara himlar gör mer ont än ett besked som på något sätt är förberett.
Mm. Mm. Och anhöriga är väl en ganska stor del också som jag kommer ihåg det inom onkologin liksom. Jämfört med andra, tänker jag då?
Absolut.
Alltså specialitet.
Absolut. Och, men det gäller nog alla som arbetar med allvarliga sjukdomar, tror jag. det här är ju en förmån att man liksom får etablera relationer med anhöriga och makar, makor, partners, barn som man försöker träffa, syskon.
Mm.
Och det är också det är en bra sida av jobbet, att man liksom, det är en del av helhetsintrycket man får av patienten, och att försöka få med anhöriga så mycket som möjligt i kontakterna vi har. Det har ju varit svårt under pandemin när vi har haft besöksförbud och en massa konstigheter på sjukhusen.
Om du minns tillbaka i början när du började på onkologen, om du jämför med nu, liksom, har det, jag antar att det var svårare för de här typen av tråkiga besked.
Absolut.
Eller liksom,
ja.
Och det är något man lär sig, eller är det att man blir, vad ska man säga, att det sker så, att man är med om så många så att man blir inte involverad själv i känslomässigt, eller?
Alltså det här med känslor är ganska viktigt. Alltså jag gråter inte så mycket på jobbet. Jag skrattar en hel del, det gör jag. Men den dagen man kan ju liksom inte gå hem varje dag från jobbet och vara ledsen för sina patienters skull. Det funkar liksom inte så. Då funkar man inte som människa till slut. Men den dagen man helt slutar och blir berörd av de patientmöten man möts, så att man liksom inte blir lite ledsen eller påverkad av sina patienters öde överhuvudtaget, då tror jag man ska ha semester och göra något annat, eller knalla i fjällen ett tag, eller göra något annat ett tag och liksom resetta sig. Jag är ganska glad över att jag reagerar både med sorg eller ledsamhet och med glädje tillsammans med mina patienter, och den dag jag inte gör det, då börjar jag nog bli lite orolig. Sen det här med att bli bättre, jag tror att man, om man liksom, det är lite självreflekterande. Det här med att prata med patienter och ge dåliga besked också, det är ju en ren träningssak. Alltså. Mm. Jag tror jag ägnar efter varje patientmöte några minuter, eller några sekunder i alla fall, ibland någon minut. Och vad var det som gick bra här? Vad var det jag sumpade? Och man hela tiden tänker på hur man gör och vad som funkar och vad som inte funkar för dig, så blir man långsamt bättre. Det är det som är så häftigt med jobbet ni har valt. Det är inte som att vara IT-konsult, att man är körd när man har fyllt 40. Man är som bäst precis när man går i pension. Liksom. Det är en erfarenhets... Mm. Åtminstone i patientnära vård så är ju det jobb ni har valt en erfarenhets... erfarenheten är väldigt viktig i det jobb ni har valt. Och det gör ju att man blir bara bättre och bättre.
Mm.
På många sätt, inte på alla. Mm.
Ja, det var ett bra svar skulle jag säga på den frågan. Mm. Vad tänker ni om det?
Jag känner mig lite otålig. Jag vill bli klar med utbildningen och komma igång med jobbet.
Bli 65.
Jajamän. Jag har ju sagt det tidigare. Jag ser fram emot den tiden i mitt liv ändå.
Ja,
65 års åldern.
Ja, men typ.
Shit, vad vi borde göra ett ny poddavsnitt då och bara höra hur läget är med dig när du är 65.
Om jag fortfarande tycker att det är en bra...
Bitter, bara de bästa åren är när man är 24.
Det tror jag inte att jag kommer säga.
Alltså, nu börjar jag känna mig lite störd. Ska vi göra om det här programmet när 9.65? Alltså, då är det inte säkert att jag är vid mina sinnesfulla. Förmodligen så lever jag inte.
Jo, du kommer ha god vård av oss.
Precis.
Vi kommer ge dig något piller så att du lever för det.
Han litar inte på oss.
Det gör det. Ni kommer att bli mycket bättre än vad jag har blivit. Och vad min generation har blivit. Det tycker jag man märker ganska tydligt när man möter er. Är nu på termin 7 som jag träffar massa studenter. Ni är förbaskat mycket bättre på många saker än vad jag var i alla fall när jag gick termin 7. Mycket bättre. Om det beror på att ni får en bättre utbildning, det tror jag förstås. Men jag tror också att det samhället har förändrats. Ni är selekterade på annat sätt än vad vi var till läkarutbildningen. Men ni är mycket bättre än vad vi var i början på 90-talet. Så det tycker jag lovar gott. Så jag tror nog att ni får ta hand om mig när jag blir gammal sjuk.
Tycker du det är kul att handleda? Eller och
ja,
bara...
det är skitkul. Alltså jag fick mitt lärarjobb 2009 var det väl, när jag kom tillbaka från postdoc. Och, jag har ju gått 2 kurser, typ 2 veckor styck. Och så får jag högsta, finaste lärartiteln man kan ha i Sverige, var lektor. Liksom. Mina kompisar som gymnasielärare, de skrattar sig liksom harmynta av att jag kallar mig för lärare. För de vet ju precis hur lång pedagogisk utbildning jag har. Men det är skitkul att jobba som lärare, särskilt på läkarprogrammet. Men även i andra sammanhang. Och jag menar, att få jobba med en så ambitiös och duktig och klok studentgrupp som ni är. Det är bland det bästa jag har att göra på jobbet.
Fint. Vilka ord det är så. Ja. Det kan vi leva med.
Ja, nu känner jag mig uppskattad.
Och
jag
har inte alla lyssnare på... kan ju ta åt sig av det här också. Ja,
det är med.
Du skrev igår när du mailade oss att du var lite nervös för podden. Hur känns det? Känns det som att det har gått bra? Har du sagt något
jag
dumt?
Jag vet inte. Jag tycker kanske att jag pratar lite för mycket onkologi och kanske lite för lite... jag vet inte. Men det har varit jätteroligt att vara här. Ja. Och det är min poddebut som du säger. Så att,
just det, poddebut.
Stabilt poddebut.
Ja, verkligen. Nej, men du fick höra från Lund att du... Eller att du skulle vara med, så visste de det där nere. Ja,
det här är mina 60 minutes of fame. Jag har förstått att ni har jättemånga lyssnare i hela Sverige. Och inte minst i Lund då. Där, vi får väl se nu om vad recensionerna från Lund säger.
Precis. Ja. Kommer få direkt återkoppling där tror jag. Du får.
Mycket snabbt.
Ja, men du skrev lite också om musik ju. Mm. Du vill önska musik.
Jag skickar en hel lista.
Men ja, men tyvärr.
Men om du bara får önska en låt då, vad skulle det vara då?
Ja, men alltså, som du inledde när jag förstod att den där konserten på stallet som jag hade tänkt att gå på med Plasma Blast och att det var en shoutout. Alltså jag smälter ju i små bitar. jag tycker att de är jättebra. Så Johnny at Work.
Ja.
Snyggt.
Den spelar vi. Ja, sluta med den låten. Med Plasma Blast.
Och innan vi kör igång Johnny at Work så ska vi tacka er som har lyssnat och även passa på att tacka Vårdväskan som vi har samarbetat med den här månaden.
Det ligger ju ut en rabattkod.
Precis, så in på vår Instagram och leta reda på den. Passa på att följa oss där också när ni ändå är och hälsa på. Och använd rabattkoden, köp julklappar, förbered er för nästa termin. Och
vi har ju faktiskt ett avsnitt kvar innan jul. Ett julavsnitt.
Precis, klassiker. Tagga igång till julavsnittet.
Ja. Sen så tar vi nog en liten paus. Så vi får återkomma i januari igen.
Så vi får tentaplugga också. Ja. Eller vi som har tentor på gång.
Just det.
Felix ser väldigt glad ut.
Jag är glad. Men vänner, ni får ha det bra. Ta hand om er.
Hej då! Kind of guy, he would make your whole world shine. And Johnny, 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 Johnny works from 9 to 5, giving out smiles. But not a long ago, he was sad, he was a different man. He didn't want to wake up, he just lay in his soul bed. But one day when he couldn't, oh, he couldn't stay. Was out.